Okej, Johanna heter jag som sagt. Och till vardags så hänger jag runt i EFS-kyrkan på andra sidan stan. Men nu är jag här och det känns jätteroligt. Jag har fått den stora äran att få predika på lite det här ämnet om omsorg. Men jag valde rubriken helighet, där ig är satt inom parentes. Så att man ser kopplingen mellan helig eller helighet och helhet. Det är det jag ska prata om. Och sen kommer jag avsluta den här predikan med mitt vittnesbörd om mitt liv i form av poesi. Men det tar vi då. Men så att det blir liksom två delar i predikan här. Får vi se vad det blir. Okej, ordet helig, om vi börjar där. Det brukar man säga att det betyder att vara avskild. Att vara tagen ur någonting och satt på en egen plats. Att vara helt olik allting annat. Och det är mycket det som vi menar när vi säger att Gud är helig. Ingen är som Gud. Han är väldigt annorlunda allting annat som vi känner till. Och i trosbekännelsen som vi brukar läsa eller bekänna i kyrkan, så säger vi att vi tror på en helig allmänlig kyrka. Så det betyder också alltså att kyrkan, och då pratar vi inte Elimkyrkan eller EFS-kyrkan, utan vi pratar den här kyrkan med stort K, alla troende människor, brukar kallas för kyrka, Guds kyrka. Då menar man att den församlingen är annorlunda. Tagen ur någonting och satt på en annan plats. Så tanken är alltså, skulle man kunna säga, att vi som tror på Gud, som bekänner Jesus som Herre, vi ska med våra liv motsvara Guds helighet. Gud är helt unik. Och därför ska vi som kristna tillbe Gud som den unika Gud han är. Det betyder att han ska ha hela vår uppmärksamhet, hela vårt hjärta, all vår kärlek och så vidare. Det står ju det i Bibeln. Jesus säger det, att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, av all vår kraft, av hela vårt förstånd och så vidare. Helhet. Så Guds helighet ska motsvaras av vårt helhjärtade, vår helhjärtade tillvändelse till Gud. Han ska inte behöva konkurrera med någonting annat, för att han är värd full fokus. Och när jag läser i Bibeln om de gånger som Gud har varit riktigt arg på sitt folk, så har jag haft med det här att göra. Vi kan ta några exempel. Hesekiel 23, jag slår inte upp och läser det, men där nämner Gud hur upprörd han är över att israeliterna har gått i allians med dels egyptierna eller assyrierna, helt enkelt därför att man inte har trott att Gud räcker, utan man har försökt att gardera sig. Gud vill ha all tillit. Så är det. I Uppenbarelseboken så tillrättavisar Jesus flera församlingar i kapitel 2 och 3. För att de har börjat blanda in andra andliga discipliner in i kyrkans tillbedjan av Gud. Som om Jesus inte skulle räcka. Som om vi behövde massa andra andliga liksom flöden i våra liv. Men Jesus säger det, nej, jag är den enda som behövs. Har ni mig så har ni allt. Så Gud vill med andra ord också ha all uppmärksamhet. Vill inte delas med någon annan. Och det handlar inte om religiositet. Att vi som kristna ska liksom, okej, nu har jag sett till att sköta min kvällsandakt varje kväll. Jag går varje söndag till kyrkan. Att det liksom handlar om att följa de här reglerna. För det är Jesus väldigt tydligt med när han tilltalar fariseerna på
i sin samtid. Hur upprörd han var över det. När man tror att det handlar om att sköta reglerna. Och att det är det som är det helhjärtade livet. Och det kan jag slå upp. Matteus 23 till exempel. Precis. Jag har så extremt många bibelställen här. Visst är jag from? Jag är ju sån här EFS-predikant, vet ni. Då ska man ha en bibelord, såklart. Nej, men då säger han så här till de skriftlärda. Ve er, vers 23 i kapitel 23. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare, som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Så Gud vill alltså inte bara att vi sköter oss och håller oss till reglerna. Han vill att vi på riktigt älskar honom av hjärtat. Jag tycker att en av mina favoritbilder som Jesus använder sig av när han undervisar för att vi ska förstå vem han är, det är när han säger att han är brudgummen och kyrkan är hans brud. Det är en sån här favoritbild som jag ofta återvänder till. Just därför att den bilden visar så tydligt vilken typ av relation det är Gud är ute efter med människan. Alltså, finns det någon intimare, någon mer nära relation än den mellan en man och en hustru? Liksom? När Jesus dog på korset så gjorde han inte det liksom, enbart för att vi skulle bli så här, juridiskt rentvådda från syndens straff. Det var inte det att han bara gav oss ett pass som vi visar upp när vi kommer till himlen en dag. Och så bara, ah, visst, okej, du får komma in. Och sen så kan Gud samla massa folk där i kvantitet räknat. Det är liksom inte det som Jesus var ute efter när han dog för oss. Utan det han var ute efter var att möjliggöra för oss att uppleva och möta den passion som Jesus har för oss människor och kunna gensvara mot den med samma passion, samma hjärta tillbaka. Och en del av er har säkert läst i Matteus 25 när Jesus undervisar om de 10 brudtärnorna som väntar på att brudgummen ska komma och alla somnar. Men 5 av dem har tyvärr glömt att ta med sig olja till sina lampor så att de brinner ut efter ett tag. Medan då de andra har med sig olja. Så att när Jesus, eller när brudgummen i liknelsen välkommer så är de har fortfarande möjlighet att brinna och följa honom till bröllopsfesten. Medan de andra tvingas söka sig in till stan för att köpa ny olja och då missar de när brudgummen faktiskt kommer. Och när de i sin tur kommer till bröllopsfesten bara andan i halsen, nu har vi fixat, nu kolla, nu har vi allt vi behöver. Det bara skär i mitt hjärta när jag då läser hur brudgummen säger till dem som står utanför, jag känner er inte, vilka är ni? Och den senaste tiden har jag tänkt på det ganska mycket, att den dagen Jesus kommer tillbaka, låt säga att han gör det medan jag fortfarande lever. Så när Jesus kommer i sin härlighet på himmelens skyar, alltså jag vill inte bli förvånad den dagen. Jag vill inte bli överraskad och bara, vem är det där? Vem är det där? Kolla liksom, ögonen är som eldslågor och vilken makt, vilken härlighet han har. Band av guld över sin bröstkorg, hans rättfärdighet. Vem är det där? Håret liksom lyser vitt som snö. Är det där Jesus? Om det där är Jesus, om jag hade vetat det tidigare, då hade jag levt mitt liv helt annorlunda. Jag vill inte ha den reaktionen när Jesus kommer tillbaka. Jag önskar verkligen av hela mitt hjärta att när Jesus kommer tillbaka så ska jag säga yes. Där är han, där är min Jesus. Jag känner igen honom, jag känner honom. Äntligen får vi mötas ansikte mot ansikte. Och verkligen att Jesus också då säger till mig: hej Johanna, jag känner dig. För du har i hela ditt liv låtit mig bo i ditt hjärta. Du har berättat för mig allt som du tänker, allt som du känner, allt som du längtar efter. Du har låtit mig vara en del av ditt liv. We're like this. Det är den reaktionen jag vill ha av Jesus när han kommer i sin härlighet. Inte att han ska säga: vem är du? Jag tror att det är det som är poängen med det här livet på jorden. Att lära känna Jesus. Som sagt, inte bara tacka och ta emot för frälsningen. Gött, nu har jag en biljett till himlen. Utan att faktiskt ägna våra dagar här åt att gå djupare och djupare in i Jesus hjärta. Att lära känna honom mer och mer hela tiden. Och det som är så fantastiskt för oss kristna, det är att det är möjligt att göra det. Hur många religioner finns det inte där man strävar efter att duga inför Gud, efter att försöka nå upp till honom? Men det fantastiska med att vara kristen är att Gud gör det möjligt att lära känna honom intimt, nära. Ibland så brukar man säga att den dagen man kommer till tro på Jesus, det är liksom den dagen man kommer hem. Och det finns mycket sanning i den bilden. Men jag skulle ändå vilja påstå att det är ännu mer sant att säga att den dagen du blir kristen så handlar det inte så mycket om att du kommer hem, utan det handlar om att då först kan du verkligen börja resan. För ordet frälst, det betyder att man blir frihalsad. Att det här slavoket runt våra halsar bryts bort och gör att vi för första gången faktiskt kan börja närma oss Gud. Vi kan ta oss från den här fjättrade platsen och faktiskt påbörja en resa. Den pilgrimsfärd som man brukar säga att vi är i här på jorden. Och det är ju helt fantastiskt. Att den dagen då vi blir räddade, då kan vi börja ta oss någonstans. Då kan vi börja gå djupare och djupare in i Jesus hjärta och upptäcka mer av vem Gud är. Och jag tror att den resan, en väg som verkligen är en så här highway in i Jesus hjärta, det är omsorg. Omsorg som väg in i Jesus hjärta tror jag väldigt starkt på. Om vi vill lära känna Gud, då tror jag att vi som kyrka måste gå in i det. Gå in i ett hjärtats engagemang för andra människor. För Guds hjärta är så otroligt uppfyllt av omsorg. Ett annat ord skulle kunna vara rättfärdighet. Omsorg och rättfärdighet. Man kan tycka att det ena låter fluffigt och mjukt och det andra låter liksom dömande. Men de är otroligt tätt förknippade med varandra. Omsorgen om människor och längtan efter rättfärdighet. Hur kan jag påstå detta? Nu ska vi börja bläddra i alla mina bibelställen här. Jag vill läsa några exempel som gör att jag påstår att Gud är helt upptagen av omsorg om människor. Och det är en djup, djup del av hans rättfärdighet och hans helighet. Om vi bara tar ett exempel ur femte Mosebok 24. Jag vet inte hur många gånger som den här frasen kommer igen i lagen, alltså i Moseböckerna. Men det här är bara ett ställe. Där Gud säger så här till folket: du ska inte vränga rätten för invandraren eller den faderlöse, och en änkas kläder ska du inte ta som pant. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren din Gud befriade dig därifrån. Just det här att visa omsorg om invandraren, om den faderlösa, om änkan, om den fattige. Alltså det återkommer hur många gånger som helst i lagen. Psalm 82. Första verserna där. Jag är en sån här elak person som har förberett stället så att alla som slår upp, de hinner aldrig riktigt med. Såvida inte man är grymt flink i sin bibel. Det kan ni göra som ni vill. Antingen så skriver ni upp bibelställena och så slår ni upp dem hemma istället. Och så kan ni bara vila nu. Eller så slår ni, det är mycket bra. Psalm 82. Gud står i gudaförsamlingen. I gudarnas krets håller han dom. Hur länge ska ni döma orättfärdigt och ta parti för de skyldiga? Ge de svaga och faderlösa deras rätt och låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa. Rädda de arma och svaga, befria dem ur de ondas våld. Jaha, ja, ja, det här var från vers 1. Så då var det liksom. Så det var från vers 1. Då går vi till Hesekiel 16, vers 49. Detta var din syster Sodoms synd. Hon och hennes döttrar kunde leva storslaget i överflöd och ostörd ro. Men de hjälpte inte den som var svag och fattig. Jesaja 1, vers 13-17. Ett lite längre stycke. Och Gud säger, kom inte med era meningslösa gåvor. Jag avskyr offerröken, ny månad, sabbat, högtidssamling. Jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester. De har blivit en börda för mig som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er. Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa. Stöd den förtryckte. För den faderlöses talan. Skaffa änkan rätt. Och så här kan man fortsätta. Det var bara några få exempel på det som jag uppfattar vara Jesus eller Guds hjärta för rättvisa, rättfärdighet, omsorg. Och jag är övertygad om att om vi går dit Guds hjärta är, då får vi se honom på ett nytt sätt också. Så längtar vi efter att lära känna Gud mer, så tror jag att det här är en väg att gå. Att gå dit Guds hjärta är. För om vi delar hans nöd och hans längtan efter rättfärdighet, då har vi gemenskap med honom också på ett ännu djupare sätt. Och då ska ni få några bibelställen som styrker den tesen. Att det finns ett löfte i det här engagemanget. Att om vi försöker ge oss hän åt det här med rättfärdighet och omsorg, då har Gud också ett löfte om att vi ska få se honom som han är. Och här kommer några bibelord på det. Jesaja 58 börjar vi. Ett ganska känt bibelställe om den rätta fastan. Och jag börjar läsa från vers 6. Detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum. Se du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Jeremia 7, vers 5. Om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Matteus 25, vers 37. De rättfärdiga kommer att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Så en del av de här bibelställarna är hämtade från det gamla testamentet och var insatt i en kontext där Gud talade till sitt utvalda folk. Det kan man ha i minne. Situationen är lite annorlunda nu. Vi som lever i det nya förbundet. Men Gud är densamma. Guds hjärta är detsamma. Och jag vill också lägga in den lilla notisen att när Gud talar om omsorg, om till exempel här, att det har ni gjort för mig som är mina för mina bröder, att då pratar vi inte bara om människor som inte finns med i gudstjänstgemenskapen. Det är lätt att man tänker att okej, nu ska vi gå utanför kyrkan och rädda alla stackars människor. Och det är helt rätt. Jag är verkligen för det. Men vi ska också komma ihåg att vi har också ett ansvar gentemot våra troende systrar och bröder. Vi kan inte hänge oss allt vad vi kan för de fattiga på gatan och samtidigt trampa på Jesus bröder och systrar i församlingen, så att säga. Så jag vill lägga in den aspekten också. Det skulle kunna vara en hel predikan i sig. Men bara så att vi inte delar upp liksom i de behövande och de som är tjing, redan frälst och klar. Då är det ju ointressant. Men då skulle jag vilja sammanfatta den här delen av predikan så här. Att vi vill lära känna Jesus, så bör vi söka oss in i hans hjärta. Och därmed så blir hans uppdrag vårt uppdrag. Och hans uppdrag är detta. Lukas 4, vers 18. Det är när Jesus befinner sig i synagogan i Nasaret och läser ur Jesaja. Han läser de här orden över sig själv. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det är Jesus uppdrag och längtan. Och jag önskar att det också får vara församlingens uppdrag och längtan. Att vi delar Jesus hjärta i det. Och då vill jag avsluta genom att dela mitt eget vittnesbörd när det gäller hur den här resan in i Jesus hjärta kan se ut. Nu är min personliga resa inte klar. Såklart, för att Jesus har inte kommit tillbaka än. Så vi får se hur det utvecklar sig framöver. Men jag har skrivit ett stycke poesi som handlar om detta. Och jag hoppas att det kan vara givande att få lyssna på. Okej, då kör vi i Jesu namn. Min berättelse. Det var ingen som sa det. Men jag var det. Alltså troende. Troende tankar på Gud som ett du som jag instinktivt kände. Trots att mamma och pappa outtalat invände mot en sån struktur. De tänkte det som en bur där hårknut och tal om synd och allsköns andefylleri var synonymt med allsköns hyckleri. Men jag kunde inte sluta tro. Trots att jag försökte göra slut, ta mig ut. Jag ville få perspektiv på mitt liv. Jag ville vara fri att själv välja Gud. Men det var Gud som valde mig och drog mig dit och höll mig fast. Till och med i stunder av panik då jag trott att jag överkommit honom genom strukturerade tankerutiner, kommit fram till intellektets brant och tron fallit över dess kant och nu låg i ihjälslagen bland demolerade ruiner. Men till och med då reste sig min tro ur rasmassornas damm som en Terminator bröt fram som en gryende dag och jag blir aldrig fri. För han sa, Johanna, du kan släppa mig, men jag släpper aldrig dig. Så jag kämpade på med att försöka förstå den här världen och honom som bär den. Jag sa, vem är du? Och vad vill du mig? Hur kan du kalla mig, begära mitt hjärta, förföra mig för att i nästa sekund nästan förgöra mig genom att hålla mig på armlängds avstånd? För det är här, med den här tankemässiga rundgång jag drabbas av var gång jag trott att jag lyckas nagla fast dig med en perfekt definition. Som en fjäril på en nål redo för kategoriserande distinktion. Eller som en fluga i min hand, att jag äntligen greppat tron. Bara för att upptäcka att mitt konkreta credo inte var så relevant. För det som var kvar var dött och ointressant och Gud hade redan smittit iväg någon annanstans. Men motstånd förmerar muskler, inte sant? Så varje brottningskamp har gjort mig allt mer konstant i min överlåtelse. Så Gud har min förlåtelse. För att han har sparrat mig så hårt men därmed sporrat min tro som nog får betraktas som stark idag. Och jag förstod att tvivel och tro är inte motsatta poler på en skala. Som om stark tro vore att befinna sig långt in från kanten utan fara att falla ner i tvivlets avgrund. Nej, stark tro, det är att med branten som bakgrund i varje stund sträva högre och högre i en längtan allt mer glödande trots att höjden gör det eventuella fallet bara än mer förödande. Så tvivlet försvinner bara om tron gör detsamma. Så man får vackert äta honungen med smärta som Bamses Nallemaja. Ja, tron är en sipmapp besatt med kraft som komprimerar det alldeles för stora för att leverera det in i min minimala förmåga för att där expandera och explodera i kärlekens flammande låga. Då en allsmäktig Gud visar ödmjukhet, bevisar sin kärlek till mig innan jag själv ens dragit efter andan för att formulera en trosbekännelse. Eller tagit ett enda steg i sann omvändelse. Men han vände upp och ner på allt. Då den högste blir den lägste, den starke svag. Herrars herre, tvätta fötter som en slav. På fattiga människor som du och jag. Har någon annanstans hört talas om en sån delikat maktbalans? En sån radikal teologi. Hans val att låta livets logos bli nedlagd i och beroende av en moder som förmodligen var lika rädd som vi. Men jag kan inte tänka mig någon större ära än att vara en som får bära honom på sina armar. Som Maria under hans första levnadsår. Eller som männen som lyfte honom ner från korset och tvättade hans sår. Gode Jesus, vila ditt huvud i min famn innan du går för att dricka den sista kalken. Då kan marken i Getsemane parken där du vilade då finna en motsvarighet i detta, att mitt hjärta blir en trädgård som behagar dig. Och där du kan bo, Herre, då kan dignande frukter gro i mig. Kärlek, glädje, frid. Tålamod och vänlighet, godhet, ödmjukhet, trofasthet och självbehärskning. Ja, jag ber inte längre om bevis på så vis. Nej, min nya devis är att om Gud kan förvandla mig och göra mig mer ödmjuk och mild, ja då är han till. Så jag vill lägga varenda lager av mitt liv som papier-maché kring hans anlete. Då kan jag ana hans profil. Om jag ser hans kontur, då kan jag bli hans avbild, eller hur? Men inte som någon gudomlig minimi, utan på så vis att jag inuti är som en gjutform, med ett hålrum format för evangelium, men ett tomrum tills det fylls av Guds guld. Så jag ber, Gud, öppna mina ögon så att jag ser det du ser. Jag vill känna mer av din nöd och få förmåga till solidaritet. Jag vill brinna av vrede över orättfärdighet. Jag vill älska med din kärlek, med din trofasthet. Så lev ande i mig, led mig levande med dig så att jag kan vara dina händer och fötter i den här världen. Jag vill vara en kämpe, en krigare skicklig jord för strid. Jag vill sitta vid ditt runda bord och rådslaget tar vid då du i din heliga treenighet dikterar ett dekret som går ut över all mänsklighet. Vem vill vara vår budbärare, vår profet? Då ska jag svara. Herre, sänd mig. Använd dig av dig som längtar efter att vara ett kärl för finbruk. Brukbart och uppenbart användbart. Låt det ske snart. Det är helt ofattbart det här. Är det för mycket jag begär? Skulle Gud lägga sin skatt i bräckliga lerkärl? Men tydligen så är det sån han är. Konung klädd i ödmjukhet, så att hans heliga härlighets höga densitet stiger genom något som liknar kapillärkraftens lag som sav i mig när hans heliga ande reser upp en sån som jag, som är jord, av fallet material. Ja, jag är bräcklig och svag. Men i tillit tilläts universums majestät att hängas på ett kors och bli sårbar inför oss. Så att vi kan lägga an våra blottade sår mot hans och de läker samman. Två blir ett. Den mäktigaste kärlekshandling någon någonsin sett. Som ett äktenskapsprofetiska budskap. Att han är vår brudgum och vi hans brud som erbjuds gemenskap och kärlek, vänskap med honom själv som är Gud. Och det är väl där någonstans jag landar till slut. Han ska inte förstås och jag ska inte förgås i min längtan efter att vara effektiv i hans rike och därmed gråta mig till sömns när jag inte förmår att bli hans like. Ekvationen är så enkel så att jag gör den komplicerad. Men alla lagar och bud är komprimerad till endast detta. Öva, släppa. Våga vila i honom som är. Herre, här är jag. Allt mitt starka, mitt svaga, min tvivel, min tro. All min längtan, min kärlek, mina behov. Allt mitt bästa, min briljans, mitt mörker, mina kval. Herre, till vem skulle jag gå om inte till dig? Så bli kvar i hela mig. Amen.